Sverige 31 januari 1998.
Fyra ledande nazister från England avvisades idag från Sverige av Nyköpingspolisen. De fyra skulle ha varit dragplåster vid den nazistkonsert som planerats någonstans i Mälardalen ikväll för att fira att det är 65 år sedan idag som Hitler tog makten i Tyskland. Men det är osäkert om konserten verkligen blir av. Polisens avsikt är att stoppa den innan den börjar, och tidigare idag protesterade Södertäljeborna mot konsertplanerna.
–500 Södertäljebor trotsade idag vinterkylan och gick ut och demonstrerade mot den planerade nazistkonserten ikväll.
–Vi tycker att det är enormt viktigt att stoppa nazismen innan den har fått ett fäste. För det är ändå så att nazisterna, de använder de här konserterna för att värva medlemmar till sina nazistiska organisationer.
15 föreningar har ställt sig bakom demonstrationen, och en del i kampanjen har varit att förmå lokalägare att vägra hyra ut sina lokaler till nazisterna.
Varje gång nazisterna ordnat en konsert så har det varit en våg av misshandel, förföljelse, våld och terror. Och vi vill inte att det här ska hända i Södertälje.
Det är nu 65 år sedan Hitler tog makten i Tyskland. Och det är det som nazisterna firar idag. Och det är därför de har sin konsert. Och med lärdom då av 30-talets Tyskland så vet vi att man måste stoppa nazisterna innan de får någon form av inflytande.
Vi har haft ett enormt stöd i den här kampanjen. Vi har fått tusentals namn bakom våra krav på att stoppa nazisternas konsert och mot vit maktmusiken. Och det är först när alla vanliga människor kan engagera sig som nazismen egentligen kan stoppas.
Vad ska vi göra?
Krossa nazismen!
Vad ska vi göra?
Krossa nazismen!
Nej!
Nej!
Nej! Nej! Nej! Nej! Nej!
Den svenska naziströrelsen består av en liten hård kärna på ett hundratal personer. En ljusskygg grupp som håller sig undan den öppna debatten. Deras propaganda däremot når ut till tiotusentals ungdomar. En våldsideologi som särskilt drabbar invandrare och homosexuella.
Den nazistiska aktiviteten har trappats upp det senaste året. Förra året hölls hela 30 konserter med vit maktmusik. En av dem var konserten i en lada söder om Linköping i mars förra året.
Ett vitt Sverige. Nej, bara. Då så är det mot knarkare och pedofiler och sånt här.
Bögar.
Det kan vara bögar också.
Nazisterna kan förefalla primitiva, men bakom svansen finns en liten välorganiserad kärna som arrangerar konserterna. Stefan Bruchfeldt är forskare och har studerat dagens svenska nazism.
Jag tror att man kan utgå från att det rör sig om ungefär 100-150 personer i en kärna. Antalet aktiva sympatisörer kanske handlar om 1000 runt hela landet eller lite mer.
Enligt forskarna lyssnar idag tiotusentals ungdomar på den så kallade vit maktmusiken. Vit maktkonserterna är dessutom lönsamma. Bara den här konserten i Norrköping i februari 1996 drog in 260 000 kronor i intäkter enligt rapportkällor. Men musiken har också en annan uppgift.
All verksamhet som jag uppfattade cirklar väldigt mycket kring detta. Att producera material, producera nya skivor, tidningar och få ut det till allt fler grupper. Någon direkt annan politisk verksamhet förekommer inte, utom i ganska liten skala.
En stor del av den nazistiska propagandan styrs från den här oansenliga lokalen i Linköping. Det är här gruppen kring tidningen Nordland håller till. Den består av ett tiotal personer, en grupp som når ut till tiotusentals ungdomar med sin musik och propaganda. Men själva vill de inte synas utåt.
Man är väldigt försiktig att komma i konfrontation. Man vill inte konfronteras med polisen på något sätt. Och man håller sig i bakgrunden vid de här tillfällena ute på gatan. Låter andra agera.
Rapport har pratat med personerna i Nordlands ledning, men ingen vill ställa upp i en intervju framför en kamera. Matti Sundqvist är organisatören. Han är även sångare i bandet Svastika.
Nej, jag är inte intresserad av att diskutera faktiskt. Det blir ju samma gamla jävla visa varenda gång. Att de slänger ut massa bilder från polik och dödsläger och skriker om 6 miljoner hit och dit.
Torulf Magnusson är ideologen i gruppen. Nu säger han att han hoppat av.
Så det är inte så att jag har förrått någonting, om man säger så, eller liksom att jag har backat på någon punkt direkt, utan det är ju bara att jag har gått i pension, kan man säga, va?
Och Peter Melander är ledarskribent i tidningen Nordland.
Naturligtvis är det så. Det är klart man ska ha publicitet på sina egna villkor.
Till sin hjälp har de juristen Hans Karling, tidigare medlem i Nysvenska rörelsen. Han hjälper Nordlandgruppen med allt från JO-anmälningar och demonstrationstillstånd till inköp av starköl.
Okej, jag berättar, men du får inte fotografera mig.
Frågan är då om propagandan är så farlig. Kan man verkligen bli nazist av att lyssna på vit maktmusik?
Jag tror att man kan känslomässigt bli tagen av den kraftfulla musiken. Texterna tillsammans med musiken skapar, tror jag, eller kan bidra till att fånga upp de känslor av ångest och hat man bär på och föra in en enskild människa in i det här spåret.
I mitten av 30-talet var nöden stor bland svenska musiker. Ljudfilmens intåg hade gjort tusentals biografmusiker arbetslösa och musikerförbundet kämpade hårt mot att utländska musiker fick spela i Sverige. Saxofonisten och violinisten Eskil Wallberg, sedermera radiosymfoniker och idag 87 år gammal, minns hösten 37.
Och då blev det en väldigt arbetslöshet och sökande efter jobb på restaurang. Restaurangmusikerna var ju rutinerade, så när de kommer från sin biograf så tror jag inte att de lyckas så bra alla då. Jag var så lycklig så jag var aldrig arbetslös.
Vid den här tiden drev samtidigt den utbredda antisemitismen i Hitler-Tyskland tusentals judiska musiker på flykt. En del av flyktingarna kom till Sverige, vilket musikerförbundet såg som ett extra stort hot mot svenska musikerjobb. Den 17 oktober 1937 sammankallade förbundet därför en stor demonstration genom centrala Stockholm mot vad man kallade
den aldrig sinande importen av utländska musiker.
Vilket vid den här tiden betydde judiska musiker. Manifestationen var öppet utlänningsfientlig, men antisemitismen var outtalad. Carl Gunnar Åhlén är Alvén-kännare.
Du hittade inte ett ord om detta i texten eller så, att det här riktar sig mot detta, men alla visste vad det handlade om.
Protesttåget samlades i Vasaparken och demonstrationen gick via Odengatan och Sveavägen till Kungsträdgården. Där dirigerade Hugo Alfvén 5 musikkårer med sammanlagt 350 musiker i en jättekonsert inför en folkmassa på 14 000 personer. Den sannolikt största utlänningsfientliga manifestationen i Sverige i modern tid. Eskil Wallberg var med på scen.
Ja, jag spelade faktiskt saxofon då. Vi samlades där, det var massor med människor som kom där. Och det var väl musikerna som opponerade sig att de ville i första hand komma i fråga. Så det var inte fråga om kunnandet kanske alla gånger. Inte. Han var ju ganska gammal då, Hugo Alfvén.
Hugo Alfvén dirigerade jätteorkestern i Stenhammars Sverige. Sin egen Sveriges flagga och så en specialskriven protestmarsch. Ett uttalande mot utländska musiker lästes upp.
Det var ju en manifestation liknande den som gjordes mot judiska läkare och så vidare. En skråmanifestation.
Och Musikerförbundets tidning skrev efteråt.
Allt gick med militär precision och sällan har ett så imponerande demonstrationståg förekommit i vår huvudstad.
Det hela kallas
en segerstrålande succé för Musikerförbundets kamp mot utlänningarna.
Skräddarsonen Hugo Alfvén föddes 1872 och är känd för verk som Midsommarvaka och Dalarapsodi. Han har kallats Sveriges nationaltonsättare. Alfvén-kännaren Carl Gunnar Åhlén menar att Alfvéns insats i Kungsträdgården är ett lika starkt ställningstagande som att skriva en protestartikel.
Absolut. En demonstration är ju ställningstagande.
Enligt sekreteraren i Alfvén-sällskapet Jan-Olof Rudén omfattade Hugo Alfvén de ariska idealen. Han var inte öppet judefientlig, men han hyllade det storsvenska, blåögda och fosterländska. Och den svenska tonsättaren Maurice Karkoff berättar att Hugo Alfvén visade antisemitiska tendenser under kriget. Alvenkännaren Lennart Hedvall säger att Alven visserligen själv påstod sig skilja på politik och musik, men att Alven måste ha vetat att det var just judarna manifestationen riktades mot. Enligt en rad experter Ekot att tala med var Alvens hållning dock inte unik. Antisemitismen var närmast kutym i Sverige vid den här tiden. Lena Berggren är idéhistoriker i Umeå.
Du har alltså under 30-talet en allmän fientlighet mot judisk invandring. Sverige är ju en del av en slags tysk kultursfär fram till andra världskrigets slut. Man tittar då på propagandistisk antisemitism som jag kan en del om. Alltså den skär ju tvärs igenom samhället. Det finns människor ur alla samhällsklasser och från alla yrkesgrupper.
Men Hugo Alfvén ledde inte bara den antisemitiska konserten i Kungsträdgården. I februari 1941 dirigerar han en konsert med Siljanskören i Rättvik inför en stor delegation nazityska chefredaktörer och höga diplomater på Sverigebesök, nyligen dokumenterat av historikern Gunnar Rickardsson. Och den 15 maj 1941 dirigerar Alfvén utan betänkligheter en stor konsert i det av Nazityskland ockuperade Oslo. Här dirigerar Hugo Alfvén Oslofilharmonikerna i hans egen hyllningsmusik till Gustav den andra Adolf och den svensk-tyska enheten Breitenfeld.
Hugo Alfvén dirigerar sin Gustav den andra Adolfsvit under nazi-tysk ockupation i Oslo. Konserten har bevarats av den norska radion och ett utdrag kan man höra på en ny CD-box på Fonosvesia. Per Gullbrandsen, reporter.